Hej Hilde, välkommen till oss här på Hörcare.
Tack så mycket, mycket trevligt att komma tillbaka hit.
Ja, jättekul att ha dig här. Jag tänker så här, vi gör en kort presentation bara och sen så tänker jag att vi börjar prata lite. För du har ju skrivit en bok som vi ska prata lite om här idag.
Ja, det är min fjärde bok egentligen. Det började ju 2019 med min första hormonkarusellen. Men sen var det ju någon på tyska och någon engelska, men den här boken är ju också om samma tema. Klimakterieboken heter det.
Mm. Vill du berätta lite om dig själv först, Hilde, för de som inte tidigare vet vem du är. Du är ju känd av många, men jag tänker vi börjar berätta lite bara vem du är.
Ja, jag är alltså gynekolog och kom till Sverige från Österrike, men utbildning från Österrike som sagt. Jag är ju österrikisk medborgare från början också. Och sen gjorde jag specialistutbildning i gynekologi och obstetrik och jobbade ju i Sverige många år på olika sjukhus och så. Men sedan 1994, och det är många år sedan, har jag haft praktik, alltså öppenvårdsgynekologi. Och träffat väldigt, väldigt många patienter i olika åldrar. Alltså men gynekologi, det är ju att ta hand om kvinnan i olika åldrar. Och så har jag profilerat mig mer mot klimakteriet.
Mm. Och du är ju en av de pionjärerna som tog in just det här och började arbeta med bioidentiska hormoner. Kan du berätta lite om det?
Ja, alltså det var ju redan på mottagningen från 90-talet då, och det alltså var väldigt vanligt att skriva ut hormoner mot klimakteriebesvär. Och det blev mer och mer populärt. Men sen kom ju då en stor studie från USA som satte lite käppar i hjulet. Den här så kallade WHI-studien, det har ni säkert pratat om någon gång också. I alla fall var det ju stor oro om bröstcancer och folk vågade inte ta hormoner längre trots att de hade mycket klimakteriebesvär. Och det är då jag intresserade mig för att det finns mer forskning bakom det här. Vad är det som var fel? Vad gick fel med studien? Eller vad finns för alternativ? Och då gick jag mycket utbildning också utomlands och kom på att det finns ju faktiskt de här humanidentiska hormoner som progesteron och östradiol och testosteron. Men alltså, det var ju framförallt progesteron som var något som man inte hade i Sverige, det här naturliga progesteronet som redan fanns i Frankrike väldigt länge. Tyckte jag, det var ju verkligen det som kunde erbjudas kvinnorna här, att minska den här oron för bröstcancer. Mm. För det var allt det här med bröstcancer som var ett problem egentligen. Den här studien från Amerika hade ju skrämt folk med att säga att det var ökad bröstcancerrisk.
Mm.
Och med den här metoden med de här franska hormonerna, då var det under 5 års tid ingen ökad risk för bröstcancer. Mm. Alltså ökad genom hormonbehandling. Det finns ju genom åldern, men det var ju det här med att man skyllde på hormonerna att de skulle ge bröstcancer.
Ja, mm. Och är det så att det är östrogen ökar det risken för bröstcancer, eller är det progesteronet som ökar risken?
Ja, så om man överhuvudtaget pratar om risken för bröstcancer, då kan man ju se väldigt många andra orsaker som ökar risken för bröstcancer. Först är det åldern, och sen har vi alkohol, och så har vi övervikt och att man tränar för lite. Men sen ska vi inte glömma alla miljögifter. Mm. Alltså där har vi det. Men om man nu tänker sig att kvinnan behöver ha en hormonbehandling i klimakteriet, då är det ju så att har man en liten bröstcancercell och ge östrogener, ja då är det ju näring även åt bröstcancercellen, och bröstcancercellen är väldigt mottaglig för östrogen, och då ökar ju den här tillväxten av bröstcancern. Mm. Men du måste ju ändå ha en bröstcancercell först. Mm. Så det ger ju inte svar på vad som är orsaken till bröstcancern.
Mm.
Men sen har vi då progesteron, och progesteron har ju visat att, ja, i den här franska studien att det inte ökar risken ytterligare. Men det fanns syntetiska hormoner som då skyddar livmoderslemhinnan och är som progesteron. Men de är syntetiska progesteronderivat som är då alltså så kallade gestagener. Och med dem har man sett att det är faktiskt sämre. Alltså det ökar ju risken mer.
Mm.
Därför det ökar proliferationen. Alltså det betyder tillväxten.
Ja, spännande. Jag tänker att vi ska prata lite, för du, som sagt, du har ju skrivit din andra bok nu. Visst är det så? Det är
den andra svenska.
Ja, andra svenska boken som heter Klimakterieboken. Och den handlar om en guide till hormoner, stress och kvinnohälsa mitt i livet. Kan du berätta lite, för vad jag förstår så skrev ju du den här boken för att du också ville öka medvetenheten om hur stressen påverkar, hur kroppen påverkas. Inte bara kanske våra hormoner, utan att det finns fler saker som påverkar hur vi mår i klimakteriet. Vill du berätta lite kort om boken bara?
Ja, så den här boken, den blev en vidareutveckling av min första bok. Med den första boken då var det ju framförallt att en hormonbehandling som är så naturlig som möjligt hjälper oss mot klimakteriebesvär. Men sen är det ju allt det andra så som du nämner med stress och livsstil, alltså det här påverkar ju jättemycket också. Och kvinnan kommer in i en sårbar fas då när hormonerna sviktar, alltså de egna könshormonerna i äggstockarna börjar avta. Och sen är det ju då i menopausen, då är det ju stiltje med produktion av östrogen och progesteron i äggstocken. Och därför är det ju så den här långa fasen med att det avvecklas mer eller mindre, den är ju väldigt svår för många kvinnor. Och de har besvär, och det är ju så typiska klimakteriebesvär som svettningar, vallningar, sömnsvårigheter, psykiska besvär, you name it, sexuell olust och sköra slemhinnor och ledbesvär. Alltså det finns så mycket som kvinnor kan lida av, och det har delvis med hormonerna att göra, men också med den ökade stressen i samhället och med en minskad förståelse för kvinnan, skulle jag säga. Därför jag menar, allt fortsätter precis som vanligt. I arbetslivet ställs ju kanske högre och högre krav. Mm. Och inte mindre krav. Men samtidigt är ju kvinnan stressad genom att hon sover kanske sämre. Och hon har mer ångest kanske. Och hon har svettning av vallningar. Och hon orkar inte lika mycket. Så det är en ökad sårbarhet. Och där har vi stressen åt det ena hållet. Och så har vi den här svikten av hormonerna åt det andra hållet. Och det inte agerar med varandra.
Mm. Det är så fint också att du tar upp det här i boken. Just sambandet och vad man själv kan göra. Och vad man kan få hjälp av, till exempel en hormonbehandling. Vad skulle du säga är fördelarna både för psyket och kroppen. När det kommer till en hormonbehandling i klimakteriet?
Ja, så en hormonbehandling kan ju vara väldigt lämpligt för att jämna ut det som saknas. Och det ska vara så naturligt som möjligt. Det är det viktiga. Men egentligen kan vara fördelen att man slipper just de här typiska bortfallssymptom som kan förekomma. Och där har vi nu östrogenbristen. Om man nu tar det. Och då är det det klassiska som vi har med svettningar, vallningar och torra slemhinnor. Och sen också dessa blödningar. Det kan ju vara lite upp och ner. För i början av det här med klimakteriet är det ju ibland lite högre östrogennivåer, ibland lite lägre. Och det stämmer inte längre. Och då kan man alltså då jämna ut det här och framförallt också ersätta när det saknas. Men sen har vi progesteron. Det är ju det här motspelaren till östrogen mer eller mindre, men också det här hormonet som hjälper oss att balansera ut. Och där är ju just det naturliga progesteronet, tycker jag, väldigt tacksamt att hjälpa till att det blir en balans. Så som det var förr. Det har vi ju från ägglossningen till mensen, har vi ju alltid hjälp av våra naturliga hormoner, alltså naturlig progesteron. Mm. Men det kommer ju i gungning först egentligen. Alltså det är ju en progesteronbrist som kommer först. Och där kan vi jämna ut det i tidigt skede. Innan vi ens kanske tar hand om det här med östrogenet. Mm. Så att där har vi en hormonbehandling som hjälper oss. Och sen senare i livet, om man tänker sig, det är inte bara att hjälpa mot besvär. Det hjälper också att förebygga mot åldersrelaterade sjukdomar. Det beskriver jag ju i min första bok mycket noggrant med det här terapeutiska fönstret som vi har. Att vi kan hjälpa till att se till att blodkärlen håller sig lite friskare, lite längre, benstommen håller sig bättre, minnet, allt i kroppen, kollagen, tänder, hud och hår, allt. Alltså vi har ju så mycket receptorer i hela kroppen för dessa könshormoner och det saknas ju till slut. Alltså det är en smidigare övergång och vi kan förbereda oss för en lugnare tid i en sån här hormonell vilofas.
Mm. Vad tänker du om testosteron? Är det någonting? För det är många kvinnor som när man funderar på att sätta in en hormonbehandling också. Det kanske är fluga att man tycker att när man har hört en väninna som har börjat ta testosteron. Vad är dina tankar om testosteronbehandling i klimakteriet?
Ja, så det är också igen det här med naturliga. Vi kvinnor har ju också naturligtvis testosteron. Vi behöver testosteron för muskelkraft och för allt möjligt annat. Sex och så vidare. Men det är ju ändå så att vi har ju, om man tänker sig i blodet, mycket lägre nivåer än män. Och vi är ju inte män.
Nej.
Och det är ju inte så att äggstocken producerar massa testosteron och sviktar sedan. Det är helt enkelt naturligt. Det är nedåtgående även för kvinnor men på en lägre nivå. Och jag tycker väl ändå att det är inte det vi pratar om när äggstockarna sviktar.
Nej.
Det är det som är klimakteriet för mig, att äggstockarna sviktar. Och där har vi framförallt östrogen och progesteron.
Mm.
Men det är inte fel om det är verkligen en klar testosteronbrist. Och man har väldigt minskat sexuell lust. Då är det ju många gånger ganska påtagligt bra att sätta in en testosteronbehandling. Vi har bara ett problem. Det finns inget preparat i Sverige för testosteron. Och sen är det väldigt känsligt med nivåerna. Därför det kan ju knappast mätas hur mycket vi skulle behöva. Vi ska bara inte ha för mycket.
Nej,
så att vi vill ju inte ha skäggväxt och mörk röst och bli män. Alltså det är verkligen inte syftet.
Och det finns inga preparat för kvinnor idag, utan det är manlig behandling som man
alltså, får. Ja, precis. Man får ta en tiondel av manliga testosteronpreparat och bara transdermalt. Men ja, alltså jag tycker ju, alltså, det är många gånger man måste tänka på vad är det vi behandlar.
Mm.
Vi behandlar egentligen att jämna ut något som är på väg att gunga. Och det är ju då äggstockarna när de sviktar mitt i livet. För vi har ju så många år kvar av vårt liv som kvinnor efter menopausen. Och då är övergången svår. Och där kan vi ha en stor nytta av hormonbehandlingen. Och sen som jag sa, det här window of opportunity, att man förebygger lite längre fram också. Mm. Så att där är det ju då ändå östradiol och progesteron som jag skulle rekommendera i första hand. I en bra balans så att det stämmer för kroppen. Man behöver bara tänka på hur har jag fungerat förut.
Mm.
Och sen anpassar man det. Och för progesteron gäller det ju att skydda livmoderslemhinnan. För att östrogen är ju väldigt frodigt och det är ju hela livet. Och vi har ju celler i livmoderslemhinnan som gör att de ökar. Det blir för mycket av det goda och de växer det till. Och då kan det bli blödningar och till slut kan det ju även spåra ur. Så då har vi ju den här balansen mellan östrogen och progesteron vi behöver ha.
Det är jättebra att du också poängterade hur viktigt det är just att ha en balans och hur viktigt det är när man har en behandling. Att man faktiskt behöver både progesteron om man har en östrogenbehandling och om man har en livmoder kvar. Att det är viktigt att man har det skyddat. Vad skulle du, Hilda, säga du tycker är de tre viktigaste delarna att fokusera på när man är i klimakteriet för att bevara sin hälsa? Om man, förutom att man har en bra fungerande hormonbehandling.
Ja, så jag tycker väl man får tänka på sin psykiska hälsa. Det är ju det att det är så viktigt. Hur mår vi? Är vi glada, nöjda? Är det en balans? Och hur är det med sömnen? Får vi all den här återhämtningen så att vi känner oss glada? Det är väl det.
Mm.
Och sen är det den här fysiska hälsan. Vi har alla våra små ryggsäckar som jag brukar säga. Alltså med olika sjukdomar vi kanske har med oss redan från barndomen eller tonåren eller genom livet. Och där får vi verkligen ta reda på och tänka efter hur bra är det med vår hälsa, med fysiska hälsan. Rör vi oss tillräckligt? Äter vi rätt? Och alltså, rökningen är naturligtvis absolut förbjudet. Och, ja, och hur mår vi hormonellt? Eller tappar vi mycket blod? Förlorar vi mycket? Därför det för rikliga blödningar eller något fel med livmodern? Alltså, det finns mycket mitt i klimakteriet som kan faktiskt fungera sämre. Med den fysiska hälsan. Och sen är det ju naturligtvis också den sociala hälsan, tycker jag. Alltså där, den här med isoleringen och det psykiska måendet. Alltså, har du vänner, har du familj? Alltså, idag hörde jag att det faktiskt, vad var det, hälften av svenskarna skiljer sig. Alltså det är en sån statistik, 50%, alltså. Det är jättemycket, och det sker väldigt många gånger i just den här känsliga fasen när allt annat är i gungning. Och så därför är det viktigt att vårda om även det här sociala. Att prata ut och tala om när du inte mår bra. Och ja, se, inte vara ensam.
Nej, och just det här med att ha ett bra förhållande. Så jag också, för det pratar ju du mycket om i boken, det här att det finns olika typer av stress. Så jag tänker att det är, så, det är lätt att glömma bort att också våra sociala... och sociala miljö och relationer runt omkring oss påverkar i mycket högre grad, oavsett om det är jobbet eller om det är relationen eller om det är vänskap, så är det också ibland en stressor som man kanske inte tänker på, men som påverkar väldigt mycket. Jag tänker också att de här, du svarar lite på det i den andra frågan, men vilka klimakteriesymptom eller besvär som man har som stör vår vardag och påverkar vår livskvalitet, skulle du säga att man har möjlighet att påverka själv utan en behandling? Eller om man, det är så att man för någon anledning inte kan ha en hormonbehandling, man har haft cancer eller blodproppar eller annat, vad kan man göra själv för att minska symptomen?
Ja, alltså det måste nog se till att du har en sån hälsosam miljö som möjligt omkring dig. Du ska ha bra ventilation eller gå ut i friska luften så mycket du kan. Och inte röka naturligtvis. Alltså allt det där att tänka på hur du kan återhämta dina krafter. Och sen är det ju den här psykiska hälsan, att ta korta pauser. Ta det lugnt emellanåt. Tänk på dig själv lite mer. Alltså återhämtning är ju egentligen därför att du tar en paus mitt i det som du håller på med egentligen. Mm. Och vad svårt det är. Därför man är ju så igång hela tiden. Ha? Alltså, det är väl också så, kvinnor är väl kanske så typiska att de vill ta hand om allt. Vi är ju lite mer multitasking. Att vi tar hand om familjen och maken och jobbet och alla som frågar en. Alltså, det är nonstop. Mm. Och då är ju batterierna snart slut. Mm. Och där är det väldigt viktigt att du tänker på det. Och sen det tredje är naturligtvis den fysiska hälsan som jag nämnde. Alltså att man ser till att man inte har upptäckta sjukdomar som drabbar en. Mm.
Du skriver också i boken, dels så tar du upp hjärnans funktion och vikten av både signalsubstanser men också olika typer av stress. Skulle du säga att klimakteriet är en extra känslig period för stress, eller är den liksom lika under hela livet som kvinna, eller blir den extra påverkad när vi går in i klimakteriet?
Ja, så det är ju det, att det är en känslig period, för då är det det här biologiska som kommer lite i gungning, som jag sa. Alltså att plötsligt är alla dessa hormonreceptorer för östrogen där och får inte tillräckligt kanske, eller får obalanserat nivå. Och i hjärnan finns ju väldigt många hormonreceptorer för östrogen också. Och det är en interaktion med signalsubstanser naturligtvis också. Och då är ju det här mentala hälsan i gungning. Och där har vi kortisolet och naturligtvis också det autonoma nervsystemet. Så det är mycket samspel där, hur stressen utvecklas. Men det är ju inte så konstigt att när man kanske sover lite sämre, därför man har haft en vallning som uppkommer egentligen genom att det är en obalans just i hypotalamus, alltså mitt inne i hjärnan. Varför det? Därför det är en östrogenbrist egentligen, eller det utlöser ju faktiskt, alltså, det här med värme. Vallningar. Det är en komplicerad mekanism man har kommit på nu. Mm. Varför det är så. Det hänger ihop med östrogen. Och där har man då nästa steg. Alltså dessa sömnstörningar. Och sömnstörningar, ja, vad är det då? Då vaknar du kanske mitt i natten och kan inte somna om. Och vad gör du då? Ja, då tänker du. Och då blir det så otroligt mycket mer fokuserat och oroligt. Och du får mer ångest. Och vad händer med ångesten? Ja, ångesten utlöser ju en stressreaktion. Och då har vi ju en ökad nivå av just de här noradrenalin, adrenalin, dessa akuta mekanismer. Det beskriver mycket noggrant i boken hur det uppkommer med stress. Så akut stress. Och sen den här kroniska stressen, det är ju kortisolet och stressaxeln som sätts igång samtidigt när det är en stressreaktion. Och kortisolet kan ju vara väldigt behövligt, för det behöver ju ha kortisol för hjärnan. Hjärnan behöver socker och då är kortisolet jättebra för det. Men det ska ju då avta sen när stressen går över. Men om stressen inte går över, då är kortisolnivån tyvärr för hög. Och då blir det ju mycket negativa mekanismer som påverkar även dina könshormoner. Och könshormonerna, det är ju också en sån här funktionskrets av olika stationer från hjärnan till den lilla hypofysen som en körtel som sätter igång nästa hormonstation. Alltså för att påverka äggstocken, och sen äggstocken producerar de här könshormonerna, och vi pratade om östrogen och progesteron som sedan påverkar målorganen, alltså hela kroppen. Och, ja. Och så har vi då plötsligt en störning genom det här med kortisolet. Mm. För det sätter käppar i hjulet på alla stationer där i den här regelkretsen. Och då blir det verkligen en mindre bra funktion av könshormonerna. Så där hänger det ju ihop. Mm. Det här just kortisol ökat och könshormoner mindre. Och det är inte bara i klimakteriet. Det kan vara faktiskt tidigare också när man är väldigt stressad. Mm. Men i klimakteriet då har du dessutom äggstockarna som av sig själva blir mindre verksamma. Mm. Så att det har en dubbel effekt av både stress och din egen svikt av könshormoner.
Mm.
Och det är inte hälsosamt.
Nej. Och hur påverkar då stressen? För nu har ju du berättat väldigt mycket om hur du vilka system som sätter igång i kroppen. Men mer konkret, hur påverkar stressen vår hälsa? Vad kan man se? Vad tror du är de negativa långtidseffekterna? Om man inte börjar titta på sin stress, vad händer i kroppen? Och vad ger det för kedjereaktioner om man går omkring och är stressad för länge?
Ja, så vi har ju en sån här stresstrappa kan man säga. Alltså att först lyssnar man inte på det och sen så småningom överanstränger man sig och sen tömmer man ju alla resurser. Det är ju det, resurser menar jag, alltså, det pågår ju mycket i kroppen och det sätter ju igång en inflammation också. Det ska man ju inte glömma säga. Det är jätteviktigt. Alltså att det är ju flera system som samverkar, just immunsystemet, nervsystemet, hormonsystemet, tarmen, allt det här. Ja, idag vet man ju att det hänger ihop. Och då är stressen egentligen precis fel signal. Därför det är alldeles för mycket igång, just inflammationen också. Men då är det ju också att man blir stressad i hjärnan och påverkar signalsubstanserna och man blir deprimerad och man blir utmattad. Och det är ju det här fysiska och psykiska utmattningen som karaktäriserar de som är helt slut och inte ens kommer ihåg var de befinner sig och bara ligger på soffan. Det är ju förfärligt. Och då har man verkligen tömt alla kroppsliga och psykiska resurser. Och sen är det en väldigt svår väg tillbaka faktiskt. Alltså det är de som är utbrända, de har det väldigt svårt. Och det är många gånger kvinnor tyvärr i just den här åldern.
Mm.
Och dessa kvinnor är ju mitt in i livet kan man säga. Och de har ju kanske 20 år kvar eller åtminstone 15 år kvar av sin yrkesaktiva tid. Och behöver egentligen förverkliga sig lite mer. För de har ju mycket kvar av sin erfarenhet. Det är så synd tycker jag.
Mm.
För då förlorar de så mycket av sin egen ork. Och kan inte ens komma tillbaka till det de har haft innan.
Nej. Så om jag förstår det rätt så är det viktigt att först och främst i klimakteriet hitta den här balansen igen. Med en hormonbehandling om möjligt. Men också kanske titta på andra alternativa preparat om det är så att det inte funkar. Men också att stressen har en stor påverkan och också att den behöver man jobba med. Det kanske inte alltid räcker med att bara ha en bra hormonbehandling, utan de här sakerna på sidan måste också komma i balans för att man faktiskt på riktigt ska bli av med alla symptom. Och också sitt mående, det psykiska måendet behöver också att man prioriterar helheten förutom en behandling.
Just det, det psykiska måendet, och där måste vi helt enkelt bli lite mer myndiga. Och det är det som är så roligt, tycker jag, att det är en sån rörelse igång nu. Att vi är mer medvetna om att stärka oss själva, vi kvinnor. Och där finns det ju även på arbetsplatsen lite mer medvetenhet om det. Jag har en dansk kollega som arbetar väldigt aktivt också med klimakteriet. Och hon skickar danska tidningsartiklar till mig. Det är jättesvårt att läsa, men jag kan nog till slut förstå. Ja, men det är fantastiskt. Där är de igång. Politiker, de sätter igång att det är faktiskt förändringar på arbetsplatsen. Alltså det räcker ju bara för att ha kanske ett rum där man kan dra sig tillbaka en stund. Att det här bruset med för mycket ljud eller för mycket ljus. Alltså man kan lägga sig kanske en stund. Eller att man har en fläkt på bordet, vad vet jag. Alltså man kan göra väldigt mycket för att underlätta för kvinnan. Men bara att man är medveten om det här också, att det behövs. Även i Sverige är det igång väldigt mycket med det här. Att man får låta arbetsgivaren ställa upp lite. Att den ska ju behålla kvinnan. Det vore ju väldigt synd att få henne sjukskriven och förlora henne. Om hon är så bra arbetskraft egentligen. Så det borde ju vara för varje arbetsgivare ett väldigt stort mål. Att hjälpa kvinnan just i klimakteriet. Så där har vi det. Alltså, men då måste ju kvinnan också säga till. Och inte bara lida i det tysta. Alltså man måste nog ändå säga att jag mår inte så bra idag. Men det, ja, det kanske inte är nödvändigt att jag behöver vara hemma för det. Men om jag går lite åt sidan en liten stund kommer jag tillbaka och sen jobbar jag vidare. Mm. Alltså att det finns helt enkelt mer tolerans på arbetsplatsen, tror jag. Att man inte behöver ha antingen hemma eller på jobbet. Så det finns någon balansgång där. Och sen är det, tror jag, att kunskapen måste öka också hos kvinnan. Alltså läsa mer om klimakteriet, läsa mer om vad hon själv kan göra, läsa mer om hormoner naturligtvis, för jag tycker hormoner är väldigt bra, men som du säger finns ju annat, och där har vi ju mindfulness, vi har meditation, vi har yoga, men vi kan också kanske springa istället, eller träna riktigt mycket, eller vandra i fjällen, eller vad man nu vill, eller måla, eller spela musik, eller sjunga i kör. Det finns ju mycket som helst egentligen, men man måste tillåta sig också att ha dessa stunder med återhämtning. Mm. Och ja, efter preferenser. Och sen är det naturligtvis också så att det är hälsan i fokus, för vi blir ju lite äldre, och då är det ju viktigt att upptäcka saker och ting som man kan förbättra.
Mm. Och kunskap är ju makt, och en sån här bok som du är med och bidrar till är ju kunskap som man också behöver för att veta om vad man kan göra själv för skillnad. Vad skulle du säga om du skulle få, jag tänker vi ska runda av, men dina tre bästa råd för att minska stressen för kvinnor som är där ute och inte riktigt vet vart man ska börja någonstans. Vad skulle dina tips vara då?
Oh, ja, det är ju det som jag sa förut också. Att se till att du ökar ditt självförtroende och våga satsa på dig själv. Och ja, se till att du mår bra. Alltså, och om det är någonting som är inte bra, bara inte i det tysta lida. Se till att göra något åt det här. Och lär dig objektivt att ta hand om dig själv. Också om dina andra närmaste förstås. Så det gäller ju inte att isolera sig. Men motverka ensamheten är naturligtvis viktigt. Och tro att du är ett offer. Lägg av offerkoftan. Det går jättebra att man kan ha lite svettningar och det gör ingenting. Alltså kan man visa utåt. Och sen tror jag nog att det är väldigt mycket det här viktiga med ja, kunskap har jag redan sagt. Men det tredje är det här med flow, tror jag. Att kunna slappna av emellanåt. Att ha någonting som verkligen engagera dig och sluta inte utvecklas i alla avseenden.
Mm. Jättefint. Vad fint att du var här idag, Hilde, och delade med dig av din kunskap och din bok. Och jag tänker att den här boken kommer att vara en jättestor fördel både kanske för arbetsplatser och för den enskilda kvinnan som vill lära sig mer. Vart får man tag på den här boken om man vill läsa den?
Ja, den finns överallt i handeln och det beställas på, ja, vad heter det?
Libris,
på nätet,
kanske?
Att Libris, ja. Ja precis, det finns överallt. Alltså jag har det inte i eget förlag, alltså det här är Pia och K, alltså Lind och K egentligen, som har gett ut boken. Och jag har ju den andra boken, Hormonkarusellen, det är mitt eget förlag. Det kan man beställa via min hemsida, men det andra är då inom handeln.
Mm. Tack snälla Hilde för att du var här, vi hoppas att vi har dig flera gånger och delar din kunskap. Tack snälla för att du kom idag.
Så mycket. Tack. Tack, det var väldigt fint att komma hit. Tack.